Toto Balotto är sponsrade av K-Rauta och på krauta.se, Thomas, vet du vad jag gör där?
Nej.
Där drunknar jag i de här 20% röda ringarna som finns på allt vad gäller förvaring och då främst Elfa-förvaring.
Mm, vill påminna om det nu när den här kampanjen är på väg att gå i mål. Passa på att utnyttja detta så att ni får ordning där hemma.
Det kanske är några lyssnare som sitter där ute och undrar, vem är egentligen ordningsmannen Augusten och Thomas? Vem har saker och ting i mappar och färgordning och koll på vart det man söker finns? Ja, men det är jag.
Ja.
Det kan väl det är ganska, du tillstå.
Det är en ganska stor skillnad på dig och mig. Alltså, när jag går in på K-Rauta så behöver jag verkligen hjälp med min planering. Alltså projektplaneringen, alldeles oavsett vad jag gör. Jag menar, K-Rauta är ju ett stort byggvaruhus. Alltså, de har allt, inte bara förvaring. Jag och Helena alltså håller på och kikar på den här hösten. Det är alltid något projekt på gång, du vet, Gustav. Man vill förbättra. Och då får man professionell, riktigt bra hjälp på K-Rauta.
Tror du att de här kompetenta proffsen på K-Rauta skulle kunna hjälpa dig med även din mailinkorg, strukturera upp den?
Ja,
eller är den alltså förlorad?
Ja, det är möjligt att den är förlorad, men jag kan ju passa på och fråga när jag ändå är inne. Vi håller faktiskt på att kolla på ett litet badrumsprojekt, jag och Helena. Jag ska in där. Nu har jag varit där en hel del på K-Rauta i och med förvaringsveckorna och 20% och alltihopa. Men vi ska nog in och kika lite och prata med vad var det du kallade dem?
Multikompetenta proffsen på K-Rauta.
Jajamensan, de multikompetenta proffsen på K-Rauta. Vet du det på finska?
Det vet jag faktiskt
inte. Kan inte någon av våra lyssnare skicka in det? Ja. Det skulle jag nämligen vilja lära mig.
Skicka in det i hashtag K-Rauta-Toto.
Exakt, K-Rauta-Toto. Det är en hashtag som går varm numera.
Det är det, hörni. Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kitos!
Känner varmt välkomna till ett av de mest klassiska inslagen som finns i Toto Balotto-året, nämligen det då Jesper Oraklet Hoffman gästar oss inför Premier League-säsongen som alltså drar igång på lördag med London-derbyt mellan nykomlingarna Fulham och det evigt oförklarliga Arsenal. Hur är läget, Hoffman?
Jo, men det är bra, tack. Det är ju en fin vecka det här. Full av förväntan. Nu gjorde vi i och för sig bokslut ganska nyligen på Premier League här, men ligan avgjordes ju ändå kring årsskiftet, så att det är riktigt fint att vi börjar om från ny kula nu och att vi gör oss redo för ett nytt race vad det gäller titelstriden.
Ja, men det där tycker jag verkligen är någonting man känner, alltså alltid inför säsongstarten, alltså bubblar det lite. Okej, nu har det varit corona, det var ganska kort tid sedan man spelade fotboll i England, men just det där att man var rätt trött på säsongen och även egentligen lite så här innan coronan kom och lockdownen kom, så var man lite trött på Premier League för att man visste att Liverpool skulle vinna och det var inte så jävla mycket mer att spela om. Och sen så tycker jag liksom Manchester United var lite sköna, så att det gjorde att det var kul att kolla på Premier League när det drog igång igen och sådär. Men sen nu med alla nyförvärv, Chelsea som har växlat upp, vi ska gå igenom massa grejer, men det känns kul!
Ja, men verkligen, jag har exakt samma känsla faktiskt. Det är mycket som har hänt och som du var inne på, ligan var ju avgjord och det som var intressant var kampen kring Champions League-platserna, och det blir ju aldrig lika hett som en glödhet titelstrid då. Så att det här blir spännande.
Ja, men det får man ju säga. Vi hade ju ett spel, Gusten, med Jesper Hoffman. Vi gjorde ju det här avsnittet inför att Premier League skulle dra igång igen efter corona. Och då hade vi Manchester United att ta Champions League-platsen. Mm. Det satt ju fint.
Och vi hade Bournemouth att åka ur samt Jamie Vardy att vinna skytteligan. Så det var ju cash in. Vad gjorde du för dina vinstpengar?
Ja du, vad gjorde jag? Jag återinvesterade dem i ett sämre bett efter det, antar jag. Men,
klassiker.
Ja, exakt.
Nu ska jag dubbla det.
Men jag är redo inför nästa tid.
NHL ikväll.
Ja, precis. Ja.
Det var ju landskamp igår, jag satt ju på öven. Satan, du vet när man sitter på över och det är så mycket chanser, stora chanser också, och så går den inte in och så får man de här två målen, så sitter man ändå på övertid och hoppas, vi hade 30 sekunder kvar, sitter man där, kan komma lite chans till, fan blir det bara två minuter övertid.
Vi kan väl bara kort innan vi tar tag i Premier League-säsongen 2021 kort avhandla gårdagens landskamp mot Portugal. Förlust 2-0, där Jan Kulusevski fick sin start, en hel del andra förändringar i elvan, men det var väl i mångt och mycket så att det som vi tar med oss från matchen är Gurra Svenssons två gula kort och Cristiano Ronaldos två mål. Vad säger du om matchen?
Ja, vad säger man om den? Den levde väl i 44 minuter då, kan man väl säga. När Gustav Svensson tar sitt andra gula så dör jag allt i stort sett. Jag tycker Sverige är riktigt bra faktiskt första halvtimmen. Man märker att det har kommit in lite mer bollskickliga spelare i elvan från senast. Och då tänker jag inte på Gustav Svensson då, utan främst då Kulusevski och Isak som jag tycker ser intressanta ut. Och vi rullar ganska bra boll första halvtimmen och det känns som en ganska jämn match. Sen blir vi lite... Vi ger över initiativet och när vi gör det till Portugal så börjar de skapa lite målchanser. Så det är ju faktiskt en del farligheter redan innan utvisningen och frisparksmålet kommer. Men jag tycker på sätt och vis att det är lite bra också att Jan Andersson blir straffad för en sån här laguttagning i form av Gustav Svensson. Han har ju lyckats med den typen av laguttagningar tidigare. Alltså
Italien, San Siro.
Ja, men precis. Jag tänker på de här lite bespottade spelarna som är lite till åren. Spelar i lite sämre ligor och klubbar. Och som kanske inte har teknik som sin största egenskap. Och oftast har han kommit undan med det. Alltså jag syftar också till Sebastian Larsson som man kan kategorisera som en sån typ av spelare.
Jakob Johansson.
Gustav Svensson kom väl in för Jakob Johansson när han korsbandet på San Siro.
Och gjorde det jättebra. Han har gjort bra inhopp tidigare. Men i den här matchen så märker man ganska tydligt. Och det tyckte jag sen. Först såg vi Portugals elva. Den var ju brutal. Alltså oj vilket landslag de har på gång. Och då känner man så här på förhand att här bör ju kanske Gustav Svensson bli straffad, men nej, han fixar nog. Jannes ledarskap där, han känner sig trygg, han kommer ordna det, men han hängde ju inte med för 5 öre och det är ju två klockrena gula kort.
Jag måste säga att jag tycker att alltså alla de som har skrikit efter ett svenskt landslag som ska spela mer längs backen och det ska vara fredigare och det ska vara mer framåt och vi ska ha högre utgångspositioner och det ska vara högre press och nu ska vi tuta och köra och vi ska minsann kunna spela lika rolig och underhållande fotboll som länder med likvärdig invånarmängd och så vidare, typ Belgien och så vidare, att det går inte att skylla på att vi är så få i Sverige och så vidare. Jag tycker också att Fernando Santos ger oss en liten lektion igår, att så här, ja men ta bollen ni. Kom igen bara, rulla på gubbar, det är bara att köra. Vi är så trygga med det och så kan vi straffa er när vi tar bollen och ställer om med våra 4-5-6 supersnabba spelare i djupled på omställningar. Alltså, det där tyckte jag var en nyttig lektion för Jan Andersson och Sverige att få, att vi kan inte bara sträva efter mer bollinnehav, fler spelare i etablerade anfall, för mot de riktigt bra lagen så kommer de straffa oss. Alltså, de är ganska fine med det också. Det var så här. Ja men skimärt i första halvlek, jag håller med. Såg bra ut, ja. såg fint. Men skapar vi så mycket?
Nej, det gör det
inte. Nej, vi skapar inte så mycket. Är det ett par riktigt bra omställningar från Portugal som liksom, det där kunde slutat illa? Ja, ganska mycket så. Sen visst, matchen är ju över väldigt mycket i paus med 0-1 och en man mindre. Men i andra halvlek så är det återigen så här, men Janne spelar med två anfallare. Han går, alltså Portugal mår så bra hela andra halvlek. Men ser ni de omställningarna när de kommer med 6, 7, 8 spelare som att säga, det var precis det här.
Han kommer hack i häl. Vad ser han? Kämpar och ska tillbaka. Men jag tänkte säga det, jag tror att många av de stora landslagen har också lärt sig så som fotbollen, den internationella fotbollen, kanske även klubblagsfotbollen, har utvecklats de senaste 5-6 åren när det inte är åka och vinna 10-0 borta mot Liechtenstein. Utan det har varit rätt tuffa matcher på Färöarna. Tuffare i alla fall än för 15 år sedan. att det har blivit en mer cynisk fotboll. De har lärt sig lite hur man kan, kanske inte vinna, men i alla fall vara nära att ta en poäng. I alla fall få med sig ett hyfsat bra resultat. De ska 1-0 eller 2-1 eller någonting mot de stora landslagen. Och där tror jag så här, ett lag som Portugal har lärt sig att fan, släppa upp bollen. Låt dem ha den lite då. Så, som du säger, så straffar de sen.
Mm. Ja, nej, jag tyckte att det var en rejäl lektion Santos bjöd på igår.
Absolut. Och Portugal är ju bekväma med att spela försvarsspel. Det har de gjort mot betydligt bättre lag än Sverige och i stora mästerskap. Och tidigare har ju Portugal varit lite av en, alltså det är ju en liten fotbollsnation ändå. Det är väl 10-11 miljoner invånare, och även om de har fått fram skickliga fotbollsspelare i historien, så har de inte varit med och slagit bland de största nationerna. Och man har känt att ja, men 2000-2004, då var de liksom, då skulle de ta medaljer utan att göra det. Så lite så här loser-mentalitet har känslan varit. Men nu tycker jag att de har faktiskt börjat bygga upp en ganska så stark vinnaraura. Och nu Nations League kanske man inte ska lägga allt för stor vikt vid, men där har man en titel, och sen då framförallt Europamästerskapet 2016. Och det är ju förmodligen mycket tack vare Cristiano Ronaldo, som är ju den kanske största vinnaren av dem alla där ute. Och med nya fräscha spelare och andra på gång, så tror jag att Portugal blir verkligen att räkna med nästa sommar.
Tror ni att man i Portugal har en debatt om resultat i ungdomsåren, om tidig selektering? Alltså, hur ser akademikulturen ut i Portugal jämfört med Sverige? Tror ni att det kan ha någonting med saken att göra? Hur diskussionen kring ungdomsfotboll ser ut i Portugal jämfört med hur den ser ut i Sverige?
Det kan nog spela. Ja. Absolut.
Man får vinna tidigt där.
Vad sa du? Man får vinna. Ja. Det är inte 14 mejl från motståndarklubben för att någon har dragit någon i tröjan efter en match. Nej.
Det är väl ingen som är förvånad över att Sveriges chanser till gruppseger i A-divisionen här är borta efter första samlingen. Nu blir det ju nyckelmatch mot Kroatien. För att undvika att åka ur, det är ju där det finns liksom ett viktigt sportsligt incitament. Annars är det ju här väldigt mycket EM-grundande. Jag påstår att det enda man tar med sig ur ett truppmässigt perspektiv från den här samlingen, det är väl att Gustav Svensson försämrade sin aktie betänkligt. Ingen annan gjorde varken bu eller bä.
Men är inte känslan att du kan ta in vilken defensiv mittfältare som helst från Allsvenskan som gör mer eller mindre samma jobb som Gustav Svensson?
Ja, men det är jag övertygad om. Och sen tycker jag också att Pontus Jansson förstärkte sina aktier. Verkligen. Det här kommer ju bli en jobbig vår för Jan Andersson på så sätt att Andreas Granqvist tror jag inte har gett upp den här platsen. Och det låter ju på många att man måste ju få spela sig bort ur ett landslag så länge man inte har gjort en dålig landskamp. Men ska vi gå och vänta på den? Vi såg ju vad Gustav Svensson gjorde då. Skicka ut Granqvist i en premiär mot Spanien, så tror jag vi kan få se det här resultatet vi såg igår. Mm. Så att Pontus Jansson har med all tydlighet visat att han ska starta en EM-premiär redan nu, tycker jag.
När jag sett honom i Leeds, alltså, han är ju väldigt delaktig i uppspelsfasen. Han är väldigt så här, liksom, gå emellan, komma upp på mittfältet, hämta boll, hitta väggspel och sen också slå passningen som är en crossboll ut på högerkanten eller en rak passning upp på forward, alltså från sin ganska djupa position trots allt. Alltså där tycker jag man hittar honom i landslaget på ett helt annat sätt än vad till exempel Andreas Granqvist ger. Alltså det blir en, oavsett om du har samma formation, stoppar in olika spelare, olika spelartyper med olika färdigheter, så blir det ändå lite annorlunda i spelet. Och där tycker jag liksom Pontus Jansson ger oss en annan dimension. Du pratade om bra fötter innan. Han är ju den mittbacken vi har som har bäst fötter, det får man ändå säga. Alltså även inkluderad Vigge. Och ja, men jag tycker det känns som att vi får en bättre uppspelsfas, en mer intressant uppspelsfas i alla fall.
Jag måste bara säga det för att förtydliga, jag håller med dig om att Ponne verkligen stärkt sina aktier. Jag pratade ur lindansarperspektivet truppmässigt. Där ser jag Ponne som dundergiven. Så har jag det sagt. På tal om Ponne, såg ni Gurra imiterar när han körde några av de svenska landslagsspelarna?
Nej, jag missade det, men det ska jag definitivt.
Superproducent Kim Wirsén kan i alla fall klippa in då sekunderna med Ponne, för de är så 5+ så det finns inte.
Nej, jag tycker vi gör det helt okej, men vi gör det bra. Jag tycker ändå vi gör det helt okej. Jag kan känna att vi gör en helt okej insats. Jag menar, vi har bra koll på dem och vi håller dem på de ytorna där som är helt okej, och därför tycker jag vi jobbar oss in bra i matchen och skapar. Jag tycker lika gärna vi kan vinna den här matchen liksom, men nu gjorde vi inte det och då bara jag var vidare liksom.
Kort bara innan vi släpper landslagsfotbollen, måste bara lyfta det svenska U21-landslaget som alltså piskar på Italien med 3-0 igår. Pontus Almqvist, vilken säsong han gör. Thomas kan väl komma med något slags utlåtande kring hur starkt eller svagt det där italienska U21-landslaget
svagaste
är...
jag någonsin har sett. Ja, säga. Du har ändå
det
följt U21-landslaget.
Det var min känsla sedan också. Men ändå, det är Italien. Och jag tycker att U21-landslaget fortsätter stapla intressanta generationer på hög.
Ja, verkligen. Och Pontus Almqvist är en av de spelare som jag blivit mest imponerad av i Allsvenskan i år. Nu tog ju Norrköping in Hallenius och de vill få in honom, men det kommer inte gå att få in honom för att Almqvist är given där uppe tillsammans med Totte Nyman. Mm. Han är otroligt spännande och han behöver ju såklart som alla unga spelare bli bättre på det mesta. Men är en spelartyp som besitter det mesta. Alltså han är
rivig. Det är alltså aggressivitet också, alltså att han verkligen vill ha in bollen. Ja. Ibland kan jag tycka att det saknas lite hos forwards, just den mentaliteten.
Och en bra avslutare, vilket många glömmer. Man är skicklig i allt och sen så när bollen ska in så slarvar man med det, men det är han otroligt duktig på.
Mm. Vi fortsätter följa U21-landslaget med glädje. Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Kia. Vi har tidigare avsnitt pratat varmt och gott om Aslani-kontraktet. Ett kontrakt som Kia har tagit fram tillsammans med Kosovare Aslani. För att alla barn i Sverige ska få spela fotboll på lika villkor. Men Kia verkar ju också för att skapa en mer hållbar framtid vad gäller våra bilar. Mm. Och just nu så kan man privatleasa en laddhybrid för 29,95 i månaden. Vad är fördelarna med att ha en laddhybrid, Thomas?
Ja, men jag tror nog att kanske några inte känner till det, även om det rullar en del laddhybrider ute på vägarna. Dels har du den tysta körupplevelsen på el, Gusten. Laddhybriderna går mjukt och tyst på el och det är liksom en härlig speciell känsla. Sen har du vardagskörningarna på el. Med Kias laddhybrider kan du alltså klara av de flesta vardagskörningarna på el. Bara det när man liksom pendlar till jobbet, när man hämtar barn eller åker och handlar. Det är väldigt mycket av den körningen som jag gör med tre barn och ska skjutsas och hämtas och lämnas.
När du hämtar och lämnar barn på träningar där de får spela fotboll på lika villkor.
Exakt, vilken cirkelslutning. Laddhybriderna kombinerar det bästa av två världar. El till vardags och bensinmotor när man behöver komma lite längre. Är inte det bra, Gusten?
Det är kanon. Och om du går i tankarna att skaffa en laddhybrid, ja, men varför inte göra det genom Kia som är bäst och störst i Sverige på just laddhybrider. Gå in på kia.com, skriv under Aslani-kontraktet och av bara farten så kanske du signar upp dig för en laddhybrid.
Ja, men det blir ju så att genom att dels satsa på barnfotbollen och dels satsa på laddbilar så stöttar Kia framtiden. Stort tack för att ni är så jäkla bra, hörni.
Jag säger som Micke Stare. Stort tack. Då har vi kommit fram till varför Hoffman egentligen är här, nämligen Premier League-säsongen 2021 som stundar till helgen. Vart vill du börja? Nykomlingar i toppen, i mitten, med det du är minst peppad på eller det du är mest peppad på?
Nej, men jag är ju ändå, man är väl alltid mest taggad på toppstriden någonstans. Och de två senaste säsongerna så har vi pratat om ett tvålagsrace och det är möjligt att det blir det i år igen. Det är väl vad de flesta tror. Men det är inte heller omöjligt att två andra lag kanske blandar sig in. I alla fall, de måste minska gapet. Men jag tycker även att de ska kunna vara med när säsongen vänder. Och vara med om det i alla fall.
Jag tror den här säsongsavslutningen med två hästar på upploppet medan resten av fältet är på bortre lång. Det kommer vi inte se igen på ett tag. Jag är helt övertygad. I synnerhet en sån här säsong när det är så extremt komprimerat och pressat spelschema för topplagen med Europaspel och så vidare, så kommer det inte bli de här vinstmaskinerna från City och Liverpool som gör att det skiljer 20 poäng.
Men jag tror att man alltid ska se topplagen eller deras vad ska jag säga, liv på något sätt i fotbollen i cykler. Och Manchester United till exempel har varit i en cykel som har varit dålig. De har liksom sökt och försökt att hitta rätt efter Alex Ferguson. Inte hittat rätt. Men nu verkar man ha gjort det. Jag vet inte om Ole Gunnar Solskjær är rätt man för att vinna en Premier League-titel. Men han är i alla fall tillräckligt bra för att kunna hantera de spelarna som man får in. De duktiga spelarna. Och äntligen så har man då hittat nyckelspelare på nyckelpositioner centralt, framåt. Och ja, man saknar väl någonting i backlinjen men ändå. Som gör att de är tillräckligt intressanta för att vara med, som Hoffman säger, hela vägen till Boxing Day och kanske till och med efter.
Par förutsättningar att ha med sig in det är att transferfönstret stänger 5 oktober. Således kommer det kunna hända grejer och lär hända grejer i spelartrupperna under hela september månad. Manchester City ska spela Champions League. Det blev ju inget Champions League-ban för dem. Och utöver det så är det väl väldigt mycket samma lika vad gäller favoritskapet Big Six och så vidare. Ska vi börja med Manchester City? Mm. Inga spelare av speciellt stor vikt har lämnat.
David Silva har ju lämnat.
David Silva har lämnat, men om vi ser till Manchester City av idag,
absolut,
så tycker jag ändå att det inte är liksom det är
inte första gubben.
Nej.
Du väljer och rakat i Fantasy Premier League.
Jag är med
dig. De ligger inte med avhuggen arm och förblöder här.
Så är det. Men jag tycker han ska nämnas på så sätt att det är ju ändå en spelare som har varit där under 10 säsonger och över tid presterat otroligt bra. Men jag tror inte heller City tappar så mycket.
Fan, nu kommer jag ju på här. Leroy Sané har också lämnat. Men han var ju långtidsskadad under hela förra säsongen.
Vet du vad? Han var också out redan innan förra säsongen. För han hade gått till Bayern München om han inte hade skadat sig.
Mm. Faktiskt.
Så att han har varit borta i vårt medvetande från City under en lång tid.
City försvagas inte av de här två spelartappen. Även om det är två spelare som är skickliga, men jag tycker inte heller att det...
Frågan är ju, vad har de då fått in?
Ja,
det är det som är intressant.
Ja, Ferran Torres är väl hittills det största namnet i offensiv riktning, och det pratas väldigt mycket Koulibaly från Napoli
som
på mittbacken.
Fan vad det ska surras Koulibaly hela tiden till varenda toppklubb. Det är inte min City.
Det är lite förvånande eftersom Nathan Ake, nu är inte det samma nivå, givetvis inte, men han har ändå tagits in för en halv miljard. Sen kostar ju alla spelare en halv miljard idag. Minimum. Men det är lite märkligt att det ska in ytterligare en mittback där, kan jag tycka. Men det är kanske någon som ska ut också. Men det finns ju Stones, Otamendi och Fernandinho kan ta ett steg ner.
Otamendi känns ju som en gubbe som kan gå till Valladolid. Ja. Höll jag på att säga Villarreal.
Ja.
Ja, men med tanke också på hur mycket Stones har ryktats bort så känns ju båda de två, trots att de är väldigt etablerade på den här nivån, det känns inte som mittbackar Pep Guardiola litar till.
Nej, och det ska man inte göra heller. De har inte varit tillräckligt, de har inte varit City bra, och det har väl varit den största skillnaden i fjol mellan City och Liverpool, just defensiven. Så det är tydligt att Pep vill förbättra den. Och frågan är om man gör det med Nathan Ake. Jag tror att en spelare av Koulibaly hade City mot väldigt bra av om han kommer upp i den nivå som han kanske inte alla gånger gjorde i Napoli i fjol.
Sen så vet man ju inte vart City hade tagit vägen om Laporte hade varit skadefri. Alltså det har ju varit precis lika frustrerande för dem som med Agüeros konstanta skadefrånvaros här och där.
Mm.
Vad är din bild av City då? Hur slagkraftiga går de in i den här säsongen?
Ja, men favoriter i min bok. Jag tror de är jäkligt revanschugna. De måste ju sluta att förlora fotbollsmatcher dock. Alltså det är väldigt enkelt att häva sig ur det. Och vad innebär det? Jo, men City förlorar ju väldigt mycket. Alltså jag tycker att...
Har väl alltså 9 förluster?
Ja.
Och 25%?
Ja, det är alldeles för mycket. Och de kommer i väldigt jobbiga lägen. De kommer i Champions League mot Lyon. De kommer mot... helt obegripliga motståndare i Premier League. Det kommer i en semifinal i FA-cupen. Och det är under liksom matcher där de är bättre.
Spurs,
men,
året innan.
Ja, Spurs. De förlorar på märkliga sätt. Trots att de är dominanta i matcherna så lyckas de inte få hål, och de blir lite desperata, och då släpper de till bakåt. Vi ser ju till exempel då konkurrenten Liverpool, de är inte ens i närheten av att förlora sådär mycket, och de kan till och med vara, de har säkert i flertalet matcher är betydligt sämre än vad City är, men lyckas ändå vinna fotbollsmatcher. Och där tror jag att Pep måste hitta ett sätt att vinna när man är mindre bra.
Det var väl hela framgångskonceptet för Jürgen Klopp, att när han kom med sin gegenpressing och extremt intensiva taktik att spela fotboll på, att han till slut lärde sig att stå lågt också. Ja. Och att göra det du egentligen pratade om under den internationella, eller i den internationella fotbollen ju, att Portugal kan lämna över bollen till Sverige och ändå vara, eller vad Gusten som sa, och ändå vara nöjda med det. Det kan ju faktiskt Liverpool göra. Och på så sätt också spara lite energi, och kanske också över en hel säsong räcka lite längre. Jag vet inte, men Pep kommer i och för sig aldrig göra det. Han vill alltid ha bollen.
Vad han inte heller kommer göra är att han kommer att sluta rotera. Vi ser ju också Liverpool som går runt väldigt mycket på samma gubbar. Det är ju väldigt liten rotation. Får vi se om det blir annorlunda i år då, med mer.
Men det tycker jag har varit den stora skillnaden de två emellan ja. Senaste tiden. Och varför Liverpool har gått om. Det har funnits en grundmurad alltså plattform att stå på för Liverpool som gör att ja, men vi vet vad vi kan. Vi kommer inte klappa igenom. När City byter 3-4-5 gubbar till i princip de flesta lagen och de flesta matcherna. Ja, men det är väl klart att det blir nya konstellationer där man inte riktigt vet vart lägsta nivån ligger.
Mm. Ja, men tydligt så. Och Liverpool kommer väl komma till en punkt där de måste kanske snurra lite. Dels för att de åker på skador. Det har ju varit väldigt få skador på nyckelspelare i Liverpool får ändå sägas. Men och i år då när schemat är så tajt så kanske Liverpool behöver rotera lite mer. Men jag tror att Guardiola måste lära sig att mönstra lite samma elva match efter match. Det tror jag ett lag mår bra av.
Jag tror också att City och Pep skulle må bra av att prioritera ligaspelet ja. För att en Champions League-gruppspelsfas ja. Kan de städa av och gå vidare från med ett roterat lag ja. Snarare än tvärtom. Ja. För det märkte man ju i fjol under hösten. Liverpool liksom släpper man iväg de 6, 7, 8 poäng ja, men då tappar inte de det.
Nej.
Vad förväntar du dig av Manchester City på en individuell plan då? Vi har ju Kevin De Bruyne, årets spelare i fjol. Kun Agüero, kan han fortsätta hota i skytteliga toppen? Sterling, tar han ytterligare ett kliv?
Kan han ta ytterligare ett kliv?
Ja, men jag vill ju se den Sterling som vi såg efter pandemin. Faktum var ju att han gör en ganska svag säsong vinterhalvåret där han får väldigt mycket förtroende. Pep älskar ju honom. Han är klippt och skuren för Peps sätt att spela och det märker man också på hur han bygger trupp. Han värvar ju väldigt mycket spelare ut till höger. Sen vet jag att de kan spela till vänster. Men Sterling är en sån där spelare som han vill ska spela väldigt mycket. Han roterar han extremt sällan. Och
lite stolthet i att det var Pep Guardiola som gjorde honom så där bra.
Ja, men lite så. Alltså, han har ju tagit till sig Peps sätt att spela fotboll på ett så tydligt sätt så att Pep ger tillbaka med att spela väldigt mycket fotboll. Och men kommer han upp i den nivån som han var efter pandemin, då har vi en potentiell skyttekung i honom. Det är jag rätt övertygad om.
Tror du Pep är färdig med offensiva kvaliteter?
Ja, jag tror faktiskt det. Det var ju Messi där som var uppe på tapeten. En sån spelare blir de ju såklart intresserade av. Men i övrigt så tycker jag faktiskt inte att de behöver förstärka. Det här är ju Kuns kontrakt går ut nästa sommar. Det kan nog vara sista året för hans del. Jag tror att skadebekymmerna gör att man tror jag tar avsked nästa sommar. Och kanske att man vill se lite mer av Jesus här i år innan man gör bedömningen om det är han som ska få vara fortsatt nia. Jag är tveksam. Men i övrigt så tror jag faktiskt inte man tar in så mycket offensiv väg. Ferran Torres har ju, jag tycker jag har sett han nu med landslaget. Jag tycker han ser väldigt bra ut. Sen tror inte jag man kan förvänta sig allt för mycket i år. Vi har ju sett på spelare, Bernardo Silva, Riyad Mahrez när de har kommit in. Att de får ofta ett inskolningsår där de liksom startar kanske var tredje, var fjärde match. Och får fokusera på inhopp, spela kupperna. Så det är nog först säsongen 21-22 som Torres ska utmana.
Jag tror inte att det är bästa greppet att göra på varje lag, men Manchester City som roterar så mycket är ändå intressant att höra er, vilken är startelvan som ni tycker ska liksom rulla vecka in och vecka ut?
Den är ju lurig. Jag tror väl att Walker ändå får en säsong till på högerbacken. Där tycker jag att det finns förbättringspotential. Sen tror jag inte, alltså han har Cancelo där som han kanske har fått det här inskolningsåret nu. Att han på allvar ska konkurrera om den platsen. Men jag tror ändå på Walker från start. Sen tror jag att Fernandinho, som läget är nu, om inte Koulibaly kommer ta klivet ner bredvid Laporte. Jag tror inte Ake kommer att ta den där platsen till att börja med. Och Otamendi, Stones, någon av dem ska försvinna. Och till vänster hoppas jag att Mendy får ordning på hälsan. Han gör ingen bra fjolårssäsong. Han ser nästan halt ut när han springer runt där på vänsterkanten. Sinchenko är inte tillräckligt bra. Jag hoppas på Mendy. Centralt mittfält, Rodri given som lite defensiv balansspelare. Kevin De Bruyne. Och sen hoppas jag att Phil Foden tar den där offensiva mittfältspositionen. lite blåsväder just nu, men jag är helt, alltså, så som Peppa pratade om honom.
Det är väl ett blåsväder som engelska spelare genom alla tider.
Det är borta, verkligen.
Det är knappt en vindpuff. Liksom.
Exakt. Det är, och jag tror inte
det är inget med säsongen att göra.
Nej,
med,
och det
moraliskt tycker vad man vill om det.
Precis. Jag hoppas att han tar David Silvas roll. Bernardo Silva går ju att använda där också, men jag vill helst se Phil Foden i den här centrala mittfältspositionen snarare än ute till höger. Och till höger har vi Mahrez som jag tycker är fantastisk. Kun Agüero och Raheem
Sterling.
Men
borde inte Mahrez spela ännu mer?
Jo.
Alltså där har du pratar om att han borde vara mer konsistent i sina laguttagningar. Alltså inte Mahrez en sån spelare som ett tydligt exempel på en spelare som måste spela mer hela tiden, varje vecka. Så han kommer in i det också. Såg du var i Leicester.
Tycker han att Mahrez är en ganska bra inhoppare? Alltså han är så,
han gör ofta poäng när han kommer in. Jag håller med om det.
Jobbig som inhoppare.
Jo, absolut. Och det andra laget är trötta. City kanske inte får hål och så kommer han in och gör någonting annat. Har en annan typ av fotboll. Liksom. Vrider och vänder och vänsterfoten och alltihopa. Men jag tycker att han ska spela.
Ja.
Med allt detta sagt, håller du Manchester City som favoriter?
Ja, det gör jag. Gjorde jag väl i fjol också. Jag kommer nog hålla dem. Nej, men det känns med den revanschlustan och den potential, den höjden det finns i det här laget så måste jag fortsätta tro. Jag tycker fortfarande när City spelar som bäst, då är de bäst i Premier League. Och de måste bara höja sin lägsta nivå.
De ska försöka ta tillbaka titeln från de regerande mästarna Liverpool som tog den där efterlängtade första Premier League-bucklan någonsin. Man gjorde det med en fenomenalt genomförd säsong, i synnerhet initialt. Det var ju slakt, så det bara sjöng om det under hösten och vintern när man nästan växlade upp. Jag minns den där matchen borta mot Leicester som någon slags demonstration att det här är nog ett av de absolut bästa lag man sett på en Premier League-arena. Men Thomas, på tal om cykler, alltså underbart är kort. Ingenting varar ju för evigt och vi har ju sett många bra lag som inte har förändrat speciellt mycket till slut behöva abdikera. Är din känsla att Liverpool har nått dit eller kan de fortsätta på inslagen väg och återigen kanske inte jogga hem, men i alla fall excellera där uppe i toppen ta ännu en titel?
Jag tror inte de kommer excellera, men däremot så kan jag se dem vinna dubbel, eller att vinna återigen back-to-back titeln i ligan. Jag är alltid lite skeptisk till lag som inte förnyar, och det gäller även mesta lag. De ser ju jättefina ut när man kollar på pappret, men det har också att göra med att motståndarna lär sig hur du spelar och hittar svagheter. Och om inte Klopp hittar på någonting, och det kan räcka med en, två nyckelspelare som kommer in, att man förändrar liksom i startelvan, eller det är väl det vanliga ska jag säga, eller om man hittar någonting taktiskt som gör skillnad, men jag är ändå lite bekymrad över deras värvningar hittills i alla fall.
Skulle man
landa, vad har de värvat? Det kan vi inte bara.
Nej, men det är inte
någonting
av. Nej, men så här, jag ser Shaqiri där för förra säsongen, det ska man också ha med sig. Så har de sina nyckelspelare skadefria över en hel säsong. Mm. Mer eller mindre.
Absolut.
Ja. De har tagit in en ny grek på vänsterbacken som ska vara backup till Robertson då, men det är inget som förstärker det här laget.
Men sen är det väl så att skulle man nu landa Thiago Alcantara här under september, så är väl det en sån spelare.
Definitivt.
Ja, som är bara en injektion.
Exakt.
Kanske förändrar ganska mycket om man byter olja i den här motorn.
Ja, och det tror jag verkligen Liverpool behöver, för annars kan det vara en viss mättnadskänsla. Sen ska det inte få vara någon mättnadskänsla. Alltså Liverpool, de har vunnit en Champions League-titel och Premier League-titel här nyligen, men de vill ju bli stora på riktigt, och då måste man vinna mer. Det räcker inte med de här två titlarna, utan kolla på de här största lagen som ändå får säga så här: Manchester United, Chelsea hade en period där de vann mycket, City har också vunnit en hel del. Då måste du vinna under flera säsonger. Och jag tror, jag är inne på att Liverpool behöver en injektion, och jag tror att Thiago är en sån. Där får de förändra lite på mittfältsbalansen, och jag tror att de skulle må bra av det. Det diskuteras ju att Wijnaldum ska gå till Barcelona. Mm. Han har ju varit väldigt nyttig, men där finns det också en Keita som man värvade in för stora pengar för några säsonger sedan, och han har inte riktigt slagit ännu. Där tror jag att det finns ytterligare en nivå till. Så att, bra om det sker lite förändringar på mittfältet och Thiago är en
det som,
positiv
sådan. Det som är bra är att de är ramstarka fortsättningsvis också. Att de har Van Dijk.
Absolut.
Och, alltså, de har ett centralt mittfält som har mycket muskler. Och framförallt mycket, Alisson i mål.
Bästa ytterbackarna.
Bästa ytterbackarna, förutsatt att alla får vara skadefria. Sen hade de ju han, unga killen som kom in och gjorde det bra. Jag säger inte att han är någon trendy, men han var ändå duktig.
Absolut.
Vad han nu hette.
Williams
något sånt.
Och även Curtis Jones har ju gått in och gjort
det
rätt okej.
Det tycker jag ändå någonstans är jävligt inte intressant, men det, de ska hedras att de faktiskt låter sina akademispelare komma upp och spela. Alltså fan, det är inte många lag som gör det. Kolla på de största klubbarna i världen, hur många som kommer direkt upp från akademin och får chansen. Och där tycker jag Klopp är bra, för det är någonstans i slutändan hans beslut att låta Wilson, eller vad han nu hette, komma in och lira så pass mycket som han gjorde i slutet. Jag tror ändå att Alexander Arnold ville spela de där matcherna.
I fjol så fick väl dock Klopp även en hel del hjälp från spelschemat, som alltså var att de hade en match i ligacupen bara timmar före de skulle spela VM för klubblag semifinal. Så att då var det ju...
Men man ska veta hur jävla ovanligt det är att en spelare som man aldrig har hört namnet på, om man inte är liksom Liverpool-supporter som kollar på varenda U21 match, kommer in i en startelva i Premier League oavsett hur det ser ut. Det är liksom med Atalanta, men det är inte riktigt... samma sen, tyngd i Atalanta som alltid i slutet på säsongen låter några av akademispelarna komma upp.
Nej, absolut.
Sen är det jobbigt. Sen är det jobbigt att just vara högerback i Liverpool och komma fram från akademin. Det ser rätt stängt ut.
Nyss kommit därifrån.
Det är inte 33-åriga Trent Alexander-Arnold som är på väg att knoppa.
Det är bara att se sig om efter Soton.
Jag skriver under på att jag håller Liverpools defensiv som bäst i ligan. Jag förväntar mig att den återigen kommer lägga grunden för väldigt många segrar. Jag kommer ihåg det här vinstrace man hade i januari-februari där Alisson håller, jag tror, 7 nollor under 8 matcher där expected goals var runt 10 och man släpper in 2. Det är ju defensiver som någonstans vinner titlar i slutändan. Men med det sagt, tror du att offensiven är tillräckligt bra eller har vi sett det bästa av trion Mané, Firmino och Salah? Jag tycker ju att den här diskussionen, Roberto Firmino, ja, det finns en ringhörna som menar på att det kanske är den bästa centrala anfallaren av dem alla, och sett till pusselbit i ett lags spelsystem så är han extremt nyttig, och jag tror att de flesta vet hur högt Klopp håller honom. Men det görs ju exceptionellt lite mål från honom.
Ja. Jag har en känsla av att Salah kommer skada sig under den här säsongen. Alltså jag har en ruskigt stark magkänsla att han kommer skada sig. Om han inte skadar sig så kommer han göra en lite mer medioker säsong. Lite mindre poäng. Och det betyder alltså max 12 mål.
Oj.
Ja, det svider ju för alla FBM-managers där ute som har honom i sin elva. Men jag tyckte han var ganska... Han var sämre i fjol, det var han. Och i synnerhet under våren. Jag tycker Mané, alltså sett till hela säsongen, så är Mané en bättre spelare. Sen är det ju Salah det kretsar kring. Alltså det är väldigt tydligt hierarkin i laget att det är viktigt att Salah gör målen. Och det tycker jag ändå man ser att Mané störs lite av. Men om vi återgår till Firmino, håller med att han bränner. Alltså han gör ju alltid jobbet och är nyttig, men han bränner ju för mycket målchanser. Och jag tror definitivt att Liverpool ville få in Timo Werner. Men att man snålade ur. Men vi märker ju den här Thiago och transfern här att Klopp är ju lite småsnål. Eller ledningen är lite småsnål. Werner hade kunnat absolut vara en pusselbit som hade gynnat Liverpool den här säsongen på så sätt att han kan spela ute till vänster och avlasta Mané. Men framförallt då centralt där Firmino bränner för mycket målchanser.
Jesper håller City som favoriter. Hur tänker du?
Tänker Liverpool.
Du tänker Liverpool favoriter?
Ja.
Vi är återigen sponsrade av våra vänner på Christopher Klås, där nordisk design möter Rivierans glamour. Vi pratar om glasögon.
Jajamensan, det du söker efter är Blue Light glasögon, Gusten. Nu finns de också anpassade till sin egen styrka. Förut så var det fönsterglas, om man ska säga. Och Blue Light är ju för att man inte ska få ont i huvudet, bli trött, sova dåligt på grund av att man sitter och kollar mycket på skärmarna. Så att gå in och kika på det. Men du nämner Rivieran, du nämner skandinaviskt design. Addera lite stars and stripes på det, Gusten. Vet du vad som har hänt?
Nej.
Tom Brady nu ny ambassadör.
Världens genom tiderna bästa quarterback.
Vad har vi på Tom Brady egentligen?
Ja, det är precis
det du precis sa. Otroligt bra. Men han är ju känd för att vara en del av den amerikanska fotbollsligan under en mycket lång period. För det är också Tom Brady. Han har ju varit med sedan fan, vi föddes. Eller?
Ja, men han har väl flest Super Bowls av alla.
Mm. Ja, men och det, anledningen att han har det är för att det är viktigt med träning och det är viktigt med kost. Nu har han hur som helst skapat en kollektion tillsammans med Christopher Kloss. Solglasögon och blue light bågar som han har skapat utifrån sitt stora hälsointresse. Är du med?
Ja, det låter kanon.
Ja, det låter jättebra. Man kan se mer av hans kollektion på Christopher Kloss hemsida. Det är alltså Christopher Kloss med CH, PH och Kloss CLOOS.se. De här bågarna, om du inte riktigt hänger med på vad det är, de är gjorda av återvunnet material för att värna om miljön. Du ser ju bra det. Dels är de snygga, dels så är de värna om miljön och Tom Brady har dem!
Ja, men alltså när Christopher Kloss möter Tom Brady,
ja,
då blir allt dunder.
Jajamensan. Hörrni, gå in på christopherkloss.se och kika in Tom Bradys nya kollektion. Vi säger stort tack till er danske.
Det gör vi. Mange tack.
Mange tack.
Bakom de här två då, i fjol så var det Chelsea och Manchester United som knep resterande topp 4 platser. Du och jag är ju väldigt färgade av de här första avsnitten av All or Nothing Tottenham Hotspur. Men även fast man är lite nykär i Mourinho och tror att Kane och Son kommer ha bra säsonger framför sig, så är det väl United och Chelsea som ska nämnas först bakom Liverpool och City.
Ja, definitivt. Vi har fått en ganska... Ja, men det har hänt mycket under det senaste året. Jag satt ju här i min första tuttetrippel och sa att Spurs kommer trea. De är solklara där. De är nog inte riktigt upp till Liverpool och City, men de är långt före United och Chelsea. Men så är inte fallet inför den här säsongen, utan nu är det ganska tydligt att vi har två ganska så bra utmanare till den här toppduon ändå. Jag hoppas, vet inte om jag tror, men jag hoppas att något av lagen kan blanda sig in och slåss om det. Men då måste alla bitar verkligen falla på plats.
Mm. Det var ju en högintressant fjolårssäsong för Chelsea som med Frank Lampard som ny på posten som tränare. Ganska många unga egna spelare som fick chansen och fick mycket förtroende. De inledde ju jättefint, men sen så kom en ganska så förväntad, i alla fall i min värld, svacka. Det är väl det som inte får ske om man har tänkt att utmana om titeln. Jag tycker att deras transferfönster är 5+, det har vi redan pratat om i den här podden, och med alla de värvningarna så tycker inte jag att det finns speciellt mycket fog för att prata om det här ska ta tid och kanske om 2 eller 3 år då ska vi vara med i toppen. De kommer garanterat vara bättre rustade för en ligatitelstrid om 1 eller 2 säsonger, men med det sagt så tycker jag inte det finns liksom, de bottnar inte i att svära sig fria från att titelstrid inte ska vara tänkbart redan i år. Men jag tycker du säger det bra kring City där. Det måste slutas förlora onödiga fotbollsmatcher. För Chelsea hade ju en period i vintras där de torskar mot West Ham och de torskar mot Bournemouth. Och det vill säga, det är för många förluster mot lag. Man får inte förlora mot dem.
Nej. Ja, men så är det verkligen, och då hänger man ju inte med där uppe om de här förlusterna börjar radas upp. Och jag var över på Stamford Bridge och kollade Chelsea mot West Ham, och det var bland det sämsta jag sett alltså, av ett topplag, eller ett förväntat topplag som ändå Chelsea var i fjol. De var likbleka, och försvarsmässigt har de ju läckt under Lampards styre, tycker jag. De har inte riktigt hittat rätt där och har ju en målvakt som underpresterar i varje match nästan.
Världens dyraste.
Ja, världens dyraste, vilket är ju ett skämt när man ser honom spela. Men och i offensiv väg så har det varit stundtals riktigt bra, men stundtals också ganska så svagt. I år får det ju inte vara svagt framåt. Med de spelarna man har plockat in så ska Chelsea ha en av ligans bästa offensiver. Försvaret finns det ju fortsatt frågetecken kring. Nu kom Thiago Silva in här. Jag tyckte han såg bra ut i Champions League. Man ser ju inte PSG allt för ofta i ligan, och det är svårt att
bedöma. Det är svårt att värdera dem när man ser dem i ligan.
Ja, alltså, det är jättesvårt att bedöma.
Thiago Silva är bra.
Thiago Silva är bra, och han är en ledare, och han är liksom, det är skönt för dem att få en given mittback också, för det har hattats runt runt för mycket bland Tomori, Rydiger, Kurtzoma, vilka mer? Aspilicueta har gått in och vikarierat.
Ja, men jag tycker det...
De får in en expert nu.
Ja, men inte bara en expert, utan framförallt så får de in en mittback som säger pang, det här är min backlinje, verkligen, så här gör vi. Ja. Lex van Dijk när han kommer in till Liverpool, yes, det är ju inte bara han på ett individuellt plan som går in och höjer kvaliteten, utan han höjer ju hela backlinjen.
Yes.
Han tar tag i målvaktens kommunikation, han tar tag i mittfältet vad gäller de defensiva uppgifterna. Alltså, de du nämner här, Kutsuma, ja, Rydiger, Christensen, ja, alltså det är inga försvarschefer.
Nej.
Det är bara liksom, det är bara yra höns som i kombination med varandra blir ännu rörigare. Så det tror jag, även fast man kan absolut tillstå att Thiago Silva har pikat och sett sina bästa dagar, så är det ju fortfarande en försvarsgeneral som vet exakt vad han kräver av en backlinje.
Absolut, och nu är det upp till de andra då, som vi nämner de här namnen, att vem som ska ta den här platsen bredvid honom. Där finns det en öppning, och jag tycker inte att det behövs tas in ytterligare mittback, utan det är någon av dem, tror jag ändå, kan ha nivå. Vi kollar på Joe Gomez bredvid van Dijk, så blir han, alltså, ja, han har brister, men han blir väldigt bra bredvid van Dijk.
Det är det man någonstans blickar mot, hur van Dijk ändå gjorde skillnad för hela det försvaret. Ja. Sen Alisson ska sägas också, en riktigt bra målvakt på det, så stärkte man ju upp rejält. Men jag tror också att en backlinje behöver känna en trygghet i målvakten, och det, ja, har man inte gjort. Vi får se, han kanske har utvecklats, ung kille, fortfarande får bättre självförtroende, självkänsla och sådär. Men Thiago Silva, jag säger inte att han ska göra en van Dijk och bara styra upp allting så blir alla mycket bättre. Men lite i alla fall.
Absolut.
Utöver Thiago Silva och unga Sar, så har man hämtat in Ben Chilwell från Leicester, Hakim Ziyech från Ajax, Timo Werner, Kai Havertz har kommit in från Leverkusen. Ja, men det är ju extremt många spännande nyförvärv. Ja. Vilka spelare som ändå gjorde det bra i fjol tror du kommer få lida mest av alla de här intågen? För det finns ju en ganska så stor andel spelare som kommer behöva, ja, men hacka ner sig i hierarkin.
Absolut. Alltså, Tammy Abraham, jag vet inte om man kan klassa honom som bra i fjol, men framförallt under hösten var han skicklig.
Absolut.
Det tycker jag. Han liksom visade att kanske att han hade en nummer 9-plats i ett lag som slåss i toppen. Det tycker jag sen under våren att han ändå bevisade att han inte har. Och jag tycker att Chelsea är helt rätt i att få in en riktigt bra nia i Timo Werner här. Giroud blir perfekt som andra gubbe om de behåller honom. Jag tror att han kan vara ganska nöjd med att stanna i London. Och det är Champions League och det är andra kupper och även inhopp. Och skulle Werner vara sliten. Och Werner går även att flytta ut till vänster också. Och spela med en mer tydlig target i Giroud. Så att Giroud bör stanna. Tammy tror jag man kommer att antingen sälja eller låna ut. Han vill så gärna spela EM. Han var ju med i den här landslagstruppen nu.
Giroud gjorde ju balja för Frankrike.
Ja, absolut. Nej, men Giroud vet man ju alltid vad man får av. Så att Tammy får det jobbigt. Jag tror även att Mason Mount, som jag tycker var bra. Hade ju som alla unga spelare lite dippar under säsongen. Men som helhet så är det ju en hårt arbetande mittfältare som ändå gör skillnad i offensiven. Han kommer dock.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Får det jobbet, tror jag, att ta en ordinarie plats. Men det är ingen man ska offra eller så, utan ett lag som ska gå långt i på olika fronter behöver ju givetvis en bredd, och där är ju Mason Mount perfekt.
Kan vi vara lite breda och bara liksom beskriva Kai Havertz här för de som inte har sett honom tidigare? För att jag tror ändå att det är många som säger ja, Kai Havertz, jävla bra tysk spelare. Jag har aldrig sett honom spela.
Nej. Alltså, jag kan inte säga att jag har sett jättemycket av honom, men jag såg honom några matcher med honom, och han var ju faktiskt väldigt bra även efter pandemin här i Leverkusen. Det var ju när det bara var tyska ligan på tv, då hade man ingen val, då var man tvungen att slå på den där skiten. Och då tycker jag att Kai Havertz ändå imponerande. Det är ju nästan en anfallare, alltså han är ju verkligen och en skugganfallare kan man säga, följer med otroligt mycket upp i andra våg och gör skillnad i poängprotokollet. Han har gjort 29 mål i Bundesliga senaste två säsongerna. Så det här är en kille som Chelsea kommer få nytta av per omgående.
Jag tror också att den aspekten i spelet som Kai Havertz har väldigt mycket kvar att utveckla i, det är ju fysiken.
Ja.
Alltså han är byggd på ett sätt som, så när han mognar på sig och lägger på sig några kilo muskler till och blir lite mer atletisk och lite mer färdig i sin kropp, då är det en extremt spännande fysisk spelare. Som, ja men han har ju allt. Han har farten och han har tekniken och han har blicken och han har skottet. Och som du säger, jag tycker han är extremt bra i att fylla på i boxen och veta exakt vart han ska positionera sig. Han kan utgå från en rad olika positioner. Jag förväntar mig att Kai Havertz går in och är bra redan den här säsongen, men jag tror att Kai Havertz om ett eller två år kommer vara en enorm spelare.
Ja. Ja, jag är helt övertygad om det. Så att han kommer ju vara ordinarie. Sen spelar han kanske inte varje match, men jag tror han känner en trygghet givetvis att ha Timo Werner framför sig och även bra flanker då, i form av Pulisic, som jag tycker blir inte ett nyförvärv i år, men han har fått det där året som Havertz kommer få i år, att du liksom, du lär dig Premier League, åkte på lite skador och sådär, men jag tyckte han var riktigt bra här under våren och man ser den där höjden som man förväntar sig kanske i fler matcher den här säsongen, och det mår ju också Chelsea givetvis väldigt bra.
Tycker det blir spännande att se hur Frank Lampard tänker centralt på mittfältet, för det tror jag kommer vara, alltså, det stora vägskälet för Chelsea den här säsongen. Det är någonstans där som ett lag, tycker jag, tar fart eller inte riktigt hänger med. Det tyckte jag man märkte på Liverpool i fjol. Mm. Satan vad det stämde på det där centrala mittfältet. Och Fabinhos höst var ju brutal. Jag tycker Jordan Henderson fullt välförtjänt.
Talar man om konsistent, ja, men, och veta vad man får.
Alltså, och så Wijnaldum på det som konstant har varit underskattad. Det var ju när den lagdelen kom upp på samma nivå som anfallstrion och försvaret. Det var då Liverpool sprang iväg. Så jag tror inte att det bara handlar om att Chelsea ska börja täppa till och sluta släppa in mål, eller att det ska stämma för de här nyförvärven. För att jag räknar med att med så pass många nya spelare så kommer det kommer komma dippar. Det kommer komma laborationer från Lampard. Han hittar inte riktigt rätt. Och då måste det finnas ett centralt mittfält som hela tiden garanterar en lägsta nivå. Jag tror man gör jävligt fel om man nu släpper Kanté. Jag vet inte hur mycket substans det finns i de här Inter-ryktena.
Ganska mycket vad det verkar.
Ja, och det tror jag är ett brutalt misstag. Ja. För att det liksom, är det Billy Gilmore och Kovacic och Jorginho med Loftus-Cheek framför, Då tror jag inte riktigt det kommer hålla hela vägen.
Nej, Kanté måste stanna om Chelsea menar allvar redan i år. Sen kanske de kan hitta någon annan. Det blir svårt att hitta den nivån i någon spelare av det de har eller plocka in. Och man förstår varför Conte vill få in Kanté, och det har även snackats om PSG givetvis. Men Kanté måste stanna på det här mittfältet. Man såg ju här mot, nu var det bara Sverige man mötte, men det finns ju fortfarande väldigt mycket kvalitet i den balansspelaren.
Ska vi fortsätta så här så kommer vi bli extremt långa.
Ja.
Manchester United är värda en lite längre utläggning också dock, tycker jag. Där är det ju, alltså, jag vet inte om man kan säga att man är besviken på vad som har hänt i transferfönstrets inåtriktning. Donny van de Beek klev in, men det känns som att Jadon Sancho-spåret, det dog, återuppstod, dog igen. Eventuellt lever, jag vet inte fan. Men av alla Manchester United-supportrar att döma på sociala medier, så upplever jag snarare en frustration än en tillfreds känsla över vad som finns på plats.
Ja, nej, men man har ju gått och drömt om den här Sancho-värvningen. Det har ju varit en följetong ända sedan i vintras nästan. Att Sancho ska till England, det har väl stått klart ganska länge. Sen har man inte riktigt vetat till vilken klubb. Men nu har det ändå känts ganska givet att det är United som leder jakten på honom. Men det verkar vara väldigt svårt att komma överens med Dortmund. Men jag tror faktiskt att den övergången fortfarande lever. Och jag följer ett ganska spännande konto på Twitter. En norrman som har 600 följare. Men som jag har nosat upp i samband med FBL. Han har släppt 11 till United. Han gör inte varje gång, men han släpper dem 2 dagar innan. Och han har gjort det kanske 7-8 gånger. Alltid rätt. Så att jag tror att han har någon... Han har en kontakt in i Solskär-familjen.
Definitivt.
Ja, det är så. För att det, och det har varit, nej, men det har varit
där
speciellt.
Håller du för dig själv.
Ja, jag har ju inte släppt den här gubben på Twitter. För då är Gugge där direkt och, kan, och får älverna.
2 dagar låter extremt.
Ja, men han säger så här, jo, nej, men han släpper dem dagen innan. Han säger så här,
nej, andra sidan känns Ole Gunnars jävla enkelspårig. Han kan mycket väl ha bestämt sig i 48 timmar innan.
Det kan typ vara så här att idag kommer Matti, eller Matti är osäker till spel. Han sitter, och så kommer han dagen innan och bara, ja, men Matti blir bänk. Och idag vilas Greenwood. Och han har haft rätt varenda gång. Och det har inte varit så att han har suttit och chansat. Det har ju varit liksom, när det har varit rejäla rokader i laget också. Och han klev ut för 2 dagar sedan och sa att United supportrar kommer bli glada inom kort.
Jaha.
Det, och, alla, och då är det bara några få. Det är inte så många som följer honom. Och då är många direkt där. Det är Sancho, men ingen
man,
svar
man
på det.
Man älskar ju när det bubblar kring ett lag och det är en nyhet, stor nyhet på gång. Och så är det så här, de kommer renovera sportcentret. De kommer få 2 nya elvamannaplaner till sportchefen. Till sportcentret.
Och jag tror att,
en ny värdegrund är på plats.
Precis, en ny värdegrund på plats.
Och jag tror att Uniteds sportsliga ledning, de är ju redo att trycka på knappen nu. De fick de svar de ville ha här i vår. Alltså jag tror inte de är så här helt övertygade på att Solskär är rätt man. Det är väl ingen. Men han har ju definitivt visat att han ska få en säsong till här nu att ta upp kampen på allvar. Och jag tror att Uniteds ledning är redo att ge honom muskler för att göra det. Och många kan mena på att man har rätt lag för att kunna göra det. Men jag tycker att man behöver spetsa bredden, om man nu tycker sig så. Alltså de som sitter där vid sidan av som kommer att behöva spela mer i år.
Nämn några sköna.
Men Lingard till exempel, det är väl det klockrena exemplet.
Dussinlirare.
Ja, men det är ju en sån supertydlig dussinlirare.
Hittade in någon balja där på slutet?
Ja, han gör väl alltid det, men är ju inte tillräckligt bra. Och även Daniel James, som jag inte tycker heller riktigt har kvaliteten. Alltså, men han ska ändå få vara kvar i en trupp. Och sen vem? Gallo? Är han kvar? Eller har han lämnat?
Ja, Daniel James får, som var världens snabbaste fotbollsspelare enligt Jonas Dahlqvist.
Ja, precis.
Av någon outgrundlig anledning så valde United att förlänga Igalos lån året ut för ganska mycket pengar. Jag vet inte riktigt vad de ska med honom till när de har så pass många bra alternativ som de ändå har.
Man kan ju dessutom rotera upp Rashford till exempel. Ja, men det är det eller Greenwood eller något.
Det är fina med de här 3 gubbarna de har på topp som ändå är Rashford, Martial och Greenwood. Det är att de är så användbara på flera positioner. Exakt. Alla de kan ju spela 9 och flyttas runt på kanter och så. Så där har de ju också lite bredd att kunna rotera. Men
det är
de behöver
för övrigt till Solskär som har gjort om Martial till 9. Alltså han startade ju som ytter och alla såg honom som ytter. Så helt plötsligt så började han dyka upp som 9 i Manchester United. Och det är där han ska spela.
Absolut.
Några korta frågor på Manchester United. Vad tror du händer i målet? Dean Henderson är tillbaka. Tillbaka, det var väl inte speciellt många som satt och pratade om Dean Henderson för 2 år sedan. Men har ju varit utlånad i Sheffield United. Gjorde en kanonsäsong i fjol. Tillbaka nu i Manchester Uniteds regi. Är han en utmanare på allvar till David de Gea längst bak, eller hur tror du utfallet blir där?
Ja, men det tror jag faktiskt att han kan vara. Jag är övertygad om att de Gea får inleda säsongen, men jag tror att United tänker som så att nu ska vi fan flåsa, nu ska han få lite konkurrens här alltså. För att nu har det varit några säsonger där kvaliteten har varit betydligt sämre än den höjd han visade för, ja, är det 2 år sedan. Och då tror jag att man testar Dean Henderson som Anders Lips här och är ganska redo att slägga in honom om de Gea fortsätter att kasta in bollar. Så att de Gea först ut, men Henderson kan absolut vara redo ganska snart faktiskt.
Tar Erik Bailly Lindelöfs ordinarie tröja?
Nej, det tror jag inte. Men däremot är det inte omöjligt att de tar in en gubbe till. Tyvärr för Lindelöfs del, för det är ju han som kommer offras då.
Och på tal om att offras, vad tror du blir den största förändringen med Donny van de Beek in i laget? För att de pengarna lägger man väl inte på honom för att han inte ska vara en del av någon slags ordinarie elva?
Nej, det är ju jättespännande där, för man ser inte riktigt så här. Man tycker att första elvan som de har nu är väldigt bra. Men
Fred hade ju en fjolårssäsong som jag tyckte var väldigt, väldigt bra första halvan. Och sen så var det som att det gick ut för. Och så var det i princip tvärtom på Matic. Inte en United-supporter var ju glad åt Nemanja Matic under första halvan. Men jag tyckte att ju längre säsongen led och den här sommaren som var, så kändes det som att alla liksom någonstans kom överens om att Matic behöver nog vara i den här elvan ändå, ja, för att balansera upp det defensivt.
Ja, han var ju fem getingar här efter pandemin faktiskt. Jo, men det var ju högsta nivå på Matic-gubben, och jag tror väl att han kommer att få dela på den rollen med kanske McTominay, och sen att man Van de Beek, han kommer att spela antingen Pogbas roll eller Brunos roll. Jag tror att det kommer vara lite rotation de tre emellan faktiskt.
Okej, okay. Ja, för jag tänker bara att Pogba, Bruno Fernandes, Donny van de Beek, Rashford, Greenwood, Martial. Det är en för mycket.
Ja, det är en för mycket. Så att, där får Ole Gunnar lära sig att hitta rätt helt enkelt. Och lära sig det. Han fick ju kritik för det, att han spelade lite för mycket samma elva, att han slet lite för mycket på dem, att de hade känningar men klev ut och fick spela 90 minuter ändå, och så åkte de på en smäll och så var de borta. Nu måste Ole Gunnar lära sig att rotera, och i fjol hade man ju inte Europa League som man sket länge i. Det gör man ju när man är i Europa League, i synnerhet under hösten. Och heter Manchester United. Nu har man Champions League, och då är det bästa elvan som ska spela där, och då kanske man, när man kommer hem och ska möta Crystal Palace, då får man snurra på en eller två positioner.
Vad säger du, Thomas, om vi ställer Chelsea mot Manchester United? Är det likvärdiga kombatanter mot toppduon, eller hur rankar du dem?
Ja, men jag tycker att Manchester United känns tyngre på något konstigt sätt. Jag vet inte hur påverkad jag är av ligaavslutningen som var så vass. Samtidigt som så här, jag vill se Kai Havertz, jag vill se Timo Werner flyga i Chelsea innan jag liksom sätter toppbetyg på de värvningarna. Jag är mer taggad på Kai Havertz än vad jag är på Timo Werner till exempel. Att komma till Premier League som nia och som anfallare, nu har ju Timo Werner snabbheten liksom som sin grej. Det finns många snabba engelska anfallare, det finns många snabba anfallare i Premier League som inte har lyckats. Det är en annan typ av fotboll i Tyskland. Jag tänker att kanske passar mer att vara en omställningsspelare för Timo Werner än alltså i Tyskland än vad det gör i England. Så att jag vill se honom först. Du måste vara en otroligt vass avslutare. Jag tror att Chelsea också kommer äga en hel del boll, vilket gör så här, hur kommer Timo Werner funka i det spelet? Kai Havertz som en släpande forward som får agera fantasista lite fritt bakom i de fria ytorna, det tror jag kommer bli, eller det är snudd på garanti där. Och sen så hör jag vad ni säger också om backlinjen, om det centrala mittfältet. Jag såg precis Dagens Gazetta hade lagt upp då Inter i tre olika formationer, en liksom med fantasi och fart och fläkt, och en lite mer defensiv, att man kan spela på tre olika sätt. I alla de elverna så var Kanté med. Så att det är klart att alltså den värvningen lär bli av, det måste jag ändå säga. Och där tappar man mycket på centralt mittfält. Så att jag håller nog Manchester United snäppet före.
Jag också. De är mer färdiga. Och sen, det blir en jäkla press på Ole Gunnar i år, för nu måste man utmana.
Om vi blockar ihop de två rivalerna från norra London då, Arsenal och Tottenham, så tycker jag att Tottenham har gjort en riktigt, riktigt bra värvning i Matt Doherty från Wolves. I övrigt, Pierre-Emil Højbjerg imponerar inte jättemycket på mig. Man har skickat in Joe Hart bakom Hugo Lloris, men där någonstans så stannar väl nyförvärven av mer välkänt snitt.
Doherty är väldigt känd i Fantasy Premier League-svängarna. Ni pratar ofta om honom i ert program, men jag tror inte att så här, jättemånga andra har dunderkoll på Doherty. Han är en ytterback som gör mycket poäng.
Ja.
Ja, alltså, och jag skulle säga att det är en ytterback som verkligen är mer lämpad för att gå till höger med tre centrala backar innanför sig, så att han snarare kan forsa fram i offensiv riktning än att han gör sig så jävla bra i defensiv.
Fina överlappswingsen.
Men det ser man ju faktiskt i den här All or Nothing, hur Mourinho vill formera sitt Spurs, och där är han ju väldigt tydlig med att Aurier ska vara höger anfallare eller höger offensiv mittfältare. Så att här har man ju
Trenty style.
Ja, precis. Så här har ju liksom Mourinho verkligen pekat ut den bästa i den rollen, tycker jag, efter Trent.
Det är det som är så jävla imponerande måste man säga med Andy Robertson och Trent Alexander-Arnold, att de är så bra offensivt för att spela en fyrbackslinje. Ja. Det är helt sjukt. Ja. Alltså.
Och att de vågar trycka upp.
Men då ska det finnas trygghet centralt också. Och det finns trygghet centralt.
Vad gäller Arsenal så tycker jag också att värvningarna in är av ganska beskedligt snitt. William har plockats in från Chelsea. Gabriel har plockats in till mittbacken. Är det något mer som ska nämnas? Elneny är tillbaka.
Elneny är tillbaka. Nej, men det blir väl intressant att se om de plockar in någon central mittfält där. Det har väl ändå pratats lite om det. Ceballos löste man ju på ett lån till. Var väl lite av en besvikelse. Men jag tror ändå att för att Arteta jobbar med honom så finns det ändå potential där att han ska vara ordinarie i Arsenal.
Ja, och det är väl det som snarare känns spännande med Arsenal in i 2021. Att Arteta, den långsiktiga lösningen som en hel klubb och en hel supporterskara står bakom, är... Ja, men vid rodret. Ja. Och han har faktiskt, även fast du har varit lite motvalls, så är han ju en tränare som jag tycker har tagit steg med Arsenal.
Ja, men det tycker jag också.
Dessutom så är Pierre-Emerick Aubameyang fortfarande en del av Arsenal, även fast ett nytt kontrakt inte är påkritat. Och det är ju en spelare som jag helt ärligt kan säga, han gör tre placeringars skillnad.
Absolut.
För ett lag som Arsenal.
Absolut, och det är otroligt starkt om de lyckas behålla honom.
Sen om det är 7-4 eller 5-2, det är väl klart att det är skillnad på sådana placeringar. Men Aubameyang är ju det här lagets enda världsklassspelare.
Ja, det är det definitivt. Det är inte så många andra att peka på där ute. Men också någonting som jag tycker ändå sänder signaler, det är ju att Arsenal också vinner stora matcher. Alltså, de tar en FA-cup-titel där de tvålar dit City på vägen och sen Chelsea-finalen. Och man kan säga vad man vill om Community Shield, men det kändes ändå som att det var en viktig match att vinna för båda lagen, och det var Arsenal som gjorde det. Så att Arsenal är ju faktiskt lite på gång vad det gäller i stora matcher, och jag tycker att Arteta börjar hitta rätt. Sen kommer man ju bli besviken på Arsenal under säsongen ändå. Kvaliteten att utmana topp 4 finns ju inte riktigt där, utan jag tror det handlar för Arsenal att ta sig in topp 6 här och få fram de här unga spelarna som ändå, Arsenal har ju många gånger släppt fram unga spelare, men som man någonstans efter några matcher inser att det här blir inget den här gången heller. Men det tycker jag ändå att det finns lite bra kvalitet, och då syftar jag inte på sanslösa Eddie Nketia, utan framförallt då Saka, som jag tycker är han är intressant på riktigt.
Jag tror att Arsenal skulle må jävligt bra av att gå tillbaka lite till Wenger-tänket vad gäller ligaspel kontra kuppspel. Ge så många unga spelare chansen som möjligt i kuppspelet när det inte är Champions League, för det är inte i år heller. Och så bästa laget i varje ligamatch, fullt fokus på att ta 3 poäng. Då tror jag att Arsenal kan haka på. Men det har dribblats för mycket vad gäller allt kuppspel senaste säsongerna.
Ja, jag håller med. Det bästa laget ska spela i Premier League, och sen finns det ju liksom potential. Alltså Nicolas Pepe, som man ändå tog in för dyra pengar, tyckte ändå han...
Typ 80 miljoner euro.
Ja, han nådde väl inte riktigt den nivån i fjol, men blixtade ändå till. Och där är ju en spelare som Arteta kan kräma ur ytterligare.
Oerhört ojämn alltså.
Ja, verkligen.
Vad gäller Tottenham så är det ju likt Arteta en Mourinho som gör sin första säsongsinledning som Tottenham-tränare. Alltså, man vill ju tro, efter att ha sett All or Nothing Tottenham, att Mourinho kan få ett lag att flyga igen med en härlig fotboll att beskåda. För det var ju smärtsamt tydligt för alla som följde Manchester United under Mourinho att även tiden har sprungit ifrån den här herren.
Ja.
Vad har du för förväntningar på Spurs?
Nej, men Spurs ska givetvis visa att de vill ta någon av de här tredje eller fjärde platsen från United och Chelsea. United Chelsea är ju på förhand favoriter, men får Spurs träff, vilket man inte är så övertygad om att de får, då kan de definitivt blanda sig in här. Nu har de ju, alltså det blir ju, när man minns tillbaka mycket med hjälp av den här dokumentären, så var det ju jäkligt eländigt där under vintern. Jag vet att man blev trött på att Mourinho pratade om det hela tiden, men det var ju ett par rejäla smällar man åkte på där med skador på i stort sett varenda nyckelspelare. Och så den här Eriksen-situationen som klubben inte mådde bra av. Nu har man fått en försäsong här. Nu verkar alla vara friska och krya. Man har fått in Doherty och slipper ju också spela Champions League, vilket gör ju också att man bara kan fokusera på den här bästa elvan med Son, Dele Alli, Harry Kane, Doherty, Lucas Moura eller Bergwijn. Det återstår att se, men då är elvan ganska bra och då är det viktigt att Mourinho får bitarna falla på plats.
Tycker att det är lite för lite kreativitet på det där centrala mittfältet.
Ja, det håller jag med om.
Det är lite för mycket Winks och Sissoko och Höjbjer plockas in, och Eric Dier verkar ju vara en Mourinho-favorit av All or Nothing att döma. Jag vet inte, där tycker jag inte Tottenham har så mycket att sätta emot toppkonkurrenterna.
Nej, där är man sämre och det är där bristerna finns, och det går även att ha frågetecken på för man har ändå tappat, alltså Vertonghen kanske inte var fantastisk i fjol, men man ser ju också i den här dokumentären att han betyder mycket för laget och det är mycket rutin som försvinner, så att det finns frågetecken centralt defensivt.
Har jag och Jesper influerats av All or Nothing Tottenham? Ja, jag tror bara med det.
Det låter som det. Jag tänker inte ens se det.
Några lag där bakom som sticker ut är ju Leicester, men kanske framförallt Everton som återigen gör en sån här sommar där det är så här, är det i år? De brottar sig in och nyper en av slutplaceringarna från de stora lagen. Det vi i alla fall kan konstatera, det är ju att Don Carlo Ancelotti har fått sin vilja igenom hos högsta hönsen. James Rodriguez är på plats, Allan plockas in. Igår gör man klart med Doucouré. Det kanske inte är någon spelare som har Real Madrid som slutdestination i sin karriär, men det är en spelare som har bevisat sig bra i ett krigar Watford senaste säsongerna. Där finns redan Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, Gylfi Sigurdsson. Jag tycker ju att Everton från mittfält och framåt börjar få ett lag på plats som är riktigt, riktigt bra. Men det är väl defensivt det fortfarande ser för dåligt ut?
Ja, det är ju det. Pickford i mål då måste ju också liksom steppa upp. Annars tappar ju den där posten i sommarens i EM då, nästa sommar. Och mittbackarna framförallt då, där finns det inte tillräckligt bra kvalitet. Alltså Ancelotti har ju satsat mycket på Mason Holgate. Tveksamt om han håller liksom den nivån för att Everton ska klättra i tabellen. Keane och Jeremina, det måste bli en förbättring där. Annars så tror jag att det kommer fortsatt läcka bakåt. Men jag har, med tanke på att jag tycker att många klubbar bakom de här topp 6-lagen har försämrats. Jag tänker på Wolves. Jag tänker på Leicester som ser trötta ut.
Sheffield United är ju inte ett lag som kanske truppmässigt har försämrats.
Nej.
Men det är ju i fotbollens alla naturlagar en sån här säsong som den kommer inte upprepas.
Nej, jag tror inte heller att...
Alla kommer ta dem på allvar nästa år och möta dem med samma mynt och trycka till dem och inte bjuda på någonting. För då vet man, då straffar ett sånt här lag.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ja, men Sheffield United får nog sikta in sig på att inte bli indragen i någon bottenstrid. Det ska de inte behöva bli, men någonstans däremellan och topp 10 blir det nog för deras del. Och då finns det ju möjlighet för Everton att klättra i tabellen, och det ska bli otroligt kul att se James Rodriguez. Så jag tror att bara en sån här grej att Ancelotti värvar honom nu för tredje gången, vad det kan betyda för en sån spelare, att alltså tränaren tror verkligen på mig. Det har ju han lidit av i många klubbar sedan den här succén i VM. Så att det ska bli riktigt kul att se honom.
Han kommer ju dessutom bli spindel i det laget.
Absolut.
Mycket kommer gå via honom och kreativa kraften.
Har vi kollat ifall Ancelotti och James har samma agent?
Ja.
Kanske man ska göra. Thomas, vad säger du om att Carlo Ancelotti med hans meritlista och hans tyngd och hans impact på lag rattar det här Everton? Är det en garant för att det här till slut kommer bli bra? Eller,
Jag måste ju gammal och gjort sitt.
Exakt.
Ja. Nej, men om man kollar tillbaka på den förra säsongen så var det definitivt matcher där man kände att det sprudlade inte direkt om Everton. Samtidigt så tycker jag att det fanns en stabilitet som han jobbar in som inte har funnits riktigt sedan innan. Jag tyckte Everton var ett lag... kanske likt, vad ska jag säga, ja, men Wolves på något sätt sådär, så att, att de flög lite vissa matcher, alltså de hade typ perioder på 4-5 matcher där de såg riktigt intressanta, bra ut med Richarlison sådär, sen så gick de ner. Men med Carlo Ancelotti så finns det en ramstyrka som jag tycker inte har funnits tidigare, och det tycker jag snarare, alltså det tycker jag alltid i fotbollen, att det talar för bra resultat. Och sen så då sätta in bra spelare som gör den här skillnaden. Till exempel, skulle James Rodriguez ha en riktigt bra säsong, det tror jag är fundamentalt för om Everton ska komma 10 eller om de ska komma 6. Och där tycker jag att Carlo Ancelotti har ett bra öga. Det har han ju med all sin erfarenhet. Så får han igång till exempel honom, ja, men då tror jag nog att Everton kan vara med och kriga om Europaplatserna och peta ner en av de 6 systrarna på en 7:e plats. Så att, jag väljer att omfamna Carlo Ancelotti och tro på honom snarare än tvärtom.
Ja, så bredden finns ju onekligen vad gäller truppen.
Vissa spelare måste få nästa nivå också för att man ska komma dit. Richarlison är en sån spelare också, måste också liksom bra hela tiden än bara ibland.
Men jag skulle inte bli förvånad om Ancelotti har som högsta prioritet att få in en mittback.
Nej.
Och en sån här generaltyp som kan styra upp en hel backlinje. Nej. Och inte bara med individuell kvalitet kliva in och höja nivån.
Ja, men det tror jag också att man kommer att lösa innan 15 oktober. Då finns det inga ursäkter längre, utan då måste Everton slå sig in i om Europaplatserna.
Vi kanske ska ta nykomlingarna i en bunt. Bielsa är till slut uppe med Leeds. Slaven Bilic är tillbaka på Premier League-nivå med West Brom. Och så har vi allas våra älskade Fulham med Alexander Mitrogol Mitrovic längst fram. Scott Parker tillbaka i Premier League.
Älskar Scott Parker, måste jag säga. Segerintervjun där. Stilig herre. Cup, alltså.
Stilig herre.
Jo, men han pratar också på ett sätt som man lyssnar till. Jürgen Klopp har också den förmågan att prata naturligt, och det låter ärligt när han öppnar munnen. Så är Scott Parker också.
But trying to balance that with an expectation of you're expected to win a league by 20 points after, which was a disappointing team, has been the balance constantly. And I'm proud because I see a team that has transformed.
Lite mänskligt. Alltså det är inte mänskligt, så jäkla mycket fotbollstermer, utan det är...
Exakt. Han har inga problem att hylla spelare, såga spelare. Alltså den typen, men också engelsk gentleman på något sätt. Sådär. Så att jag gillar honom.
Om jag säger att jag tror att Fulham och West Brom enkom utifrån truppens kvalitet kommer få det svårt att överleva i Premier League, men att Leeds sett till sättet man spelar och de styva seglerna man kan uppnå när resultaten väl kommer med en, har bäst chanser att klara sig kvar. Vad säger du då?
Ja, men absolut. Leeds ska vara den bästa nykomlingen. Dels var de ju bäst i Championship i fjol och har fått... Det blir Bielsas tredje säsong här nu, va? Missade ju första möjligheten att gå upp, men tog den i fjol, och nu har man även förstärkt laget på ett ypperligt sätt, får jag säga ändå. Man har tagit in en tysk landslagsback i Koch som kliver in och kommer vara, tror jag, generalen i det här försvaret.
Finns väl inte potential för roliga ramser kring hans namn?
Absolut.
Det alltså stavar han CH?
Ni får sticka över igen.
Ja, men då är det ju Koch.
Ja, det är Koch. Jo, det skiter ju engelsmännen i.
Det är klart de gör.
Ja. Och sen Rodrigo på topp. Herregud, han är ju liksom... Han är ju...
Spaniens nia.
Ja, Spaniens nia. Och jag tycker att där får man ju ut... hans styrka ser ut att vara verkligen ute i spelet. Och det tror jag är viktigt. Att det är inte bara någon som väntar på att få massa bollar in i boxen. Utan Leeds behöver någon som är bra över hela banan. Och det har ju Bielsa givetvis noterat här. Så att Rodrigo tror jag är en kanonförstärkning. Och sen finns det väldigt mycket bra kvalitet i övriga lagen.
Ja, men Hernandez till exempel. Ja. Mick de Bamford är ju där också.
Och De Paul.
Och inte klar än.
Nej, men vi räknar väl in honom.
Får man in De Paul och han, alltså man har ju sett sydamerikanska spelare som har varit i Italien misslyckas i Premier League tidigare, så det är klart att det finns en brasklapp där, men han är en riktigt, riktigt bra spelare när han är på topp.
Mm. Ja, jag förväntar mig också att Leeds går in i den här säsongen som den av tre nykomlingar med bäst chanser att lösa nytt kontrakt. West Brom, de kan väl inte trolla med den där truppen?
Nej, jag tror inte det.
Slaven Bilic är inte heller någon fotbollsideolog som i sitt sätt att spela fotboll kan brotta ner Goliat efter Goliat. Utan det är jag alltså Robson Cano och Charlie Austin, det är liksom... det ska inte kunna funka.
Nej, de har en bra brasse där som var deras bästa spelare i fjol. Pereira som de nu har löst då på, från Sporting som har lagt dyra pengar på. Det är väl han som ska leda offensiven, men det ser tunt ut i övrigt. Och man får väl helt enkelt hoppas på att någon av de här som var illa ute i fjol, jag tänker på West Ham, Aston Villa, att de bara är sämre helt enkelt.
West Ham, Aston Villa, Burnley, Brighton och Newcastle är de lagen som vi inte har ordat någonting om än av de här lagen. Vilka räknar du in till den absoluta bottenstriden och vilka tror du kommer ha en måndag hela veckan säsong framför sig där man på dryga 40 pinnar löser en 15:e plats?
Ja, men Newcastle kan nog få måndag hela veckan här med väldigt fina förvärv här i början på veckan i form av Fraser och Wilson. Det är, de kommer höja Newcastles offensiv, för det är ju verkligen där de behöver förbättras. Så att de ska greja det här kontraktet. Jag tror att Aston Villa och West Ham kan få det riktigt jobbigt. Aston Villa håller ju på att jaga Watkins, Brentfords nia här, och de behöver verkligen få in en nia i det här laget. Så då kanske de...
Han är bra också.
Ja, han är riktigt bra. För det är det de saknar. Jag tycker defensiven ser ganska stabil ut. Fått in en bra högerback här nu också i från Nottingham Forest i form av Cash, som han heter. Och, men West Ham tror jag får det riktigt jäkla eländigt. Och har ju en mardrömsinledning satt i spelschema. Så att West Ham, de var illa ute i fjol. De har inte förbättrats. Jag tror att... de får det riktigt jobbigt.
Ett lag som jag inte ens nämnde bland lagen som vi inte har pratat om är ju Crystal Palace. Och det är ju för att, alltså, vad finns att säga?
Ja.
Roy Hodgson, samma gamla vanliga liksom, tuggartrupp. Det är spelare som har gjort sina hundratal matcher på den här nivån. De kommer gneta sig till sina ettetter, de kommer slå lagen, de ska slå hemma.
Skönt lag att spela i, väldigt små förväntningar. Jag vet att de har sin lilla trummande ultrasgrupp och allt det där, och det är ett historiskt bra lag och allt. Men det är inga stora förväntningar. Du bor i London när du spelar där, får riktigt bra lön. Hej. Lite som Brentford.
Det är bara, den enda som vill bort är Wilfried Zaha.
Exakt, exakt. Som återigen har gjort en riktigt bra försäsong här nu då. Och väntar ju bara på att budet ska komma in. Men jag tror fan han står där den 6 oktober.
Det är gubbe som sitter verkligen på ett hotell någonstans.
Han kommer vara fantastisk här nu i starten. Och sen kommer han vara iskall mellan den 6 oktober och 1 januari.
Det finns dock ett lag som jag medvetet utelämnade från lagen vi inte har snackat om, och det är Southampton. Du tror nämligen att vi kan få se en trevlig säsong återigen då, om vi ser till andra halvan av fjolårssäsongen från Ralf Hasenhüttels gäng med Danny Ings i spetsen. Berätta, vad tänker du kring Southampton?
Men jag tror att de kan ta ytterligare kliv. Nu kom de ju 11 i fjol, vilket jag säger när jag tittar. Jag tänkte mer om i tuttotrippen som topp 10, men de var ju faktiskt så nosade på det redan i fjol då. Men kanske att de tar ytterligare den här positionen. Jag tycker han håller på att bygga något riktigt bra där. Fått ordning på defensiven som var ju liksom stundtals ett haveri med Leicester-matchen som pricken över iet där när man torskade 9-0. Men finns ju otroligt mycket kvalitet framåt. Man har Danny Ings som får fortsätta jaga den där EM-platsen. Lite surt för honom att den inte kom här i somras, men jag tror att han har fler mål i sig. Och även hans...
Skadefri så har han ju...
Ja, men absolut, absolut.
Det är ju skada emot på honom. Vad skulle annars stoppa honom?
Nej, men han ska vara med. Det är ingen snack om det. Om man inte går sönder då, som sagt. Eller dippar rejält i form då. Ja, jag tror att... Och fått in en bra högerback här nu i Walker Peters. Jag tror att Southampton kan bli en uppstickare i år.
Mm. På tal om din tuttotrippel. Du firade ju stora framgångar här inför återstarten i somras. Som sagt, lite tristare på den initiala i fjol då, med tanke på att Tottenham aldrig riktigt var nära den där tredjeplatsen. Men du ger dig i kast med ett nytt försök till den här säsongen. Och eftersom vi då plockade bort Southampton topp 10 så adderade du istället Everton topp 8.
Ja.
Det låter ju ändå som att du tror att Ancelotti får ordning på den där defensiven och att offensiven med James Rodriguez i spetsen gör det riktigt bra.
Ja, men det finns en 7-8 plats att ta där om topp 6-klubbarna gör sitt jobb. Och jag tror att Leicester är sämre i år. Jag tror att Wolves blir något sämre i år. Och Sheffield United och Burnley som var 9 och 10, de ska inte vara med där uppe i år. Och så att Everton, nej, de ska vara topp 8. Det måste vi kräva av Ancelotti. Och även om han inte har de bästa försvarsspelarna så är han bra på att bygga ett försvar ändå. Så att, jag tror på Everton.
Du sa innan vi började det här avsnittet att när Hoffman kommer hit, det stundar Premier League. Det är en höjdpunkt under de 365 dagar som vi gör Toto Balotto. Det här är ju den stora höjdpunkten. Alltså när vi lägger ut våra långtidare. Ja. Så om man självklart spelar på Betsson, man hittar dem, var då någonstans, Gusten?
Under godbitar och boostad odds.
Jajamensan.
Och man är 18 år fylld om man vill rygga dem. Upplever man att man har problem med spel så finns stödlinjen.se öppet dygnet runt.
Definitivt, spela med ro hörni och lite jävla sans.
Och utöver Everton topp 8 så har du redan varit inne på det att West Ham går en jobbig säsong till mötes. Du tror inte att David Moyes leder West Ham i omgång 38. Du tror att Raheem Sterling gör över 19,5 mål.
Ja, det gjorde han ju i fjol och då spelade han halva året med pjäxor. Så att Raheem Sterling kommer utan problem gå över 20 kassar.
15 gånger pancettan får man på det här, Thomas.
Ja, det är ju underbart. Det är sån rygg på den.
Ja, och jag måste bara få säga det. Att jag för två säsonger satt jag här och sa att Southampton skulle åka ur. Och det hade de gjort om de inte kickade Hughes. Då kom Hasselhüttl in och de fick ordning på det. Nu så... Så gör jag inte om det misstaget. Så jag säger att Moyes får doja. Sen kanske kommer in någon och räddar upp West Ham. Men Moyes kan vara borta efter 7 omgångar.
Mm. Men det finns fler spel, Thomas.
Ja, det här är ju faktiskt favoritmoment under de 365 dagar som vi gör Toto Balotto varje år. Hoffman kommer hit, men när Hoffman lägger ut sin trippel och vi då har ett spel per lag. Och det är framförallt Gusten som har tagit fram de här. Ja, Leeds topp 10.
Ja, och det är väl som jag var inne på. Alltså, Leeds tror jag har alla möjligheter i världen att få en sån här period. Nej, där allting bara stämmer.
Har en enorm höjd och sen så har han en botten också, alltså det kan verkligen falla, men träffar han rätt då blir det en dundersäsong.
Vi kan väl gå igenom lag för lag här bara snabbt. Arsenal får flest röda kort, vann den här kategorin i fjol tillsammans med en rad andra lag, men där finns ju ett par hetlevrade spelare som kommer syna det där röda kortet, det är jag helt övertygad om. Vi tror att Aston Villa åker ur. Tror att vi kan få ett bra odds på i Brighton. Thomas, vad är spelet där?
Ja, men Duncan gör över 2,5 mål. Alltså, jag hade satt en på över 4,5.
Ja.
Alltså, herregud, som du ska nicka sin bollar i år. Ja. Given såklart i mitt fantasylag som jag inte vet om jag ska publicera.
Jo, det måste jag.
Kanske tänker folk, ja, men de måste släppa Duncan och det är ett oseriöst spel. Men han gjorde 3 mål i fjol.
Ja, det
så att, det är väl en rimlig lina.
Jagas ju av större klubbar också.
Spelet på Burnley tycker jag är ganska så fint. De kommer sluta på någonstans mellan 40 och 45 poäng.
Ja.
Det är liksom så här, precis över sträcken utan att det blir farligt. Burnley kommer inte upprepa sin fjolårssäsong rent tabellmässigt.
Nej, och Chelsea obesegrade på Stamford Bridge.
Ja, de inte är det ett trevligt spel. De har Liverpool hemma redan. Oj. I första matchen. Jo, men det tänker jag. Alltså, ja. löser de ett förlustfritt resultat där, ja, men då har de City hemma kvar. I övrigt så ser jag Chelsea som favoriter i alla andra matcher. Lampard är en spelare som har spelat under Mourinho som vet hur viktigt det är att bygga liksom hemmaplan till sitt fort och där förlorar man inte matcher. Jag tror att det här kan vara ett jättebra spel.
Mm, Crystal Palace är under 42,5 inte mål, men poäng. Det innebär ju att de kan ju klara sig kvar på 40-41. Såklart, men
och det ska sägas, det är en lina som är ganska så mycket lägre än deras tidigare säsonger här nu under Roy Hodgson. Han har ju gjort det väldigt bra, säkrat det där kontraktet tidigt, så att jag tror ändå att det vänder lite för Crystal Palace i år. Vad gäller Everton så är jag inte lika övertygad om att James Rodriguez bara kommer ösa på, i alla fall inte från start, så jag tror att colombianen gör under 8,5 mål.
Å andra sidan, jag har 7 plus 10 så har han gjort det, och dessutom är väldigt viktig spelen har sådana här David Silva-poäng, hockeyassist, så har ni ändå gjort en jättebra säsong.
Fulham är ju väldigt mycket Alexander Mitrovic. Vi har satt ihop kombon att han ska göra över 11,5 mål men också ta minst ett rött kort. Tror
ja, den är fin. Han gjorde 11 senast han var uppe och då var Fulham riktigt dåliga. Det kan de i och för sig vara i år också, men en liten kvalitetsförbättring där så är ju grejen.
Vi tror ju på coachen så att...
Ja.
Detaljrikedom även vad gäller Manchester City. Jag tror att City vinner Premier League och jag tror att de gör det med över 17,5 poäng ner till fjärdeplatsen.
Absolut.
Mm.
Ja.
Och så United då, statskonkurrenten eller brodern, vad man nu vill, tilldömda flest straffar av alla lag. Hur tänker du där, Gustav?
Jag tänker att ränderna inte går ur här från fjolårssäsongen. Det var ju helt overkligt hur mycket straffar United fick jämfört med alla andra lag. Det här hade ju väldigt många motståndarsupportrar roligt åt, kanske inte så roligt, men de uppmärksammade i alla fall på det. Jag tror att det här fortsätter. Och Bruno Fernandes konverterar väl alla till mål också innan vi är färdiga. Newcastle, där tror jag att anfallsparet Callum Wilson och Dwight Gale tillsammans gör över 16,5 mål. Kommentar? Mm.
Ja, måste det vara Gale då? Eller kan det vara någon annan fall? Är det
Gale? Wilson,
ja,
Gale.
Ja. Wilson Gale, ja, då får Wilson göra de flesta av dem där då. Mm.
Ska du ta Liverpool-spelet?
Ja, nej, men det är intressant här. Jag vill höra hur du tänker, Justin. Salah fler mål än Mané och Mané fler mål än Firmino. Mm. Det är väl lite så det har sett ut också.
Precis. Nu var ju ni, alltså, Thomas hade ju en magkänsla av att Salah både skadar sig och har en tung säsong. Du älskar ju Mané.
Ja.
Men jag tror ändå, med tanke på att Salah tar straffarna och att Liverpool nog kommer ha väldigt mycket fokus på ligaspelet initialt, så tror jag ändå att det blir lite samma mönster som
jag tycker det är ett superspel. Han, som sagt, han tar straffar och det är viktigt att han gör målen för det där laget, vilket i och för sig man är, kanske inte gillar, men så får det bli i år igen.
Och sen har du buntat ihop Leicester och Wolves i ett spel, Gusten.
Yes, jag tror att Leicester och Wolves slutar 7-8 eller 8-7.
Ja, det står ju mitt Everton bet, men jag köper det.
Ja, Everton får väl komma sexa då.
Ja, i och för sig.
Arsenal nio eller?
Vad gäller Tottenham så tror vi även på en bra säsong vad gäller en duo. Harry Kane och Heung-min Son tillsammans över 31,5 mål.
Ja, men jag tror på Kane den här säsongen. Alltså, mycket skadad i fjol, fick en jävligt konstig säsong och dessutom med covid som sen stängde när Harry Kane kanske skulle börja flyga lite fram till EM. Men nu tror jag att han får vara skadefri och då gör han det riktigt bra.
Ja, en normal säsong så går ju Harry Kane alltid över 20 kassa, ja. Så det är upp till Son att göra resten.
Sheffield United har vi varit inne på. Fjolårssuccén kommer inte upprepa sig. Vi tror att de slutar på under halvan. I Southampton så tror inte jag heller att Danny Ings kan återupprepa fjolårets målskörd. Jag tror att han gör under 17,5 mål. På tal om cykler och så vidare, han kan väl inte återigen spotta in 22 kassa, va?
Jo, det kan han.
Men det kan han definitivt. Framförallt så, det ska komma en skada också. Det är så här lång, ja, men så här, tid
om man
kan
kollar på hans säsong, eller hans säsong, hans karriär, så ja, ska det ju komma en skada.
Absolut.
Men jag vill att tro på Danny Ings.
Vi bryter ut Jespers tredjedel från hans egen tototrippel, och vad gäller West Ham så är spelet då att David Moyes kommer att få sparken.
Yes.
Avslutningsvis då så tror vi att West Brom slutar sist.
Ja. Det är Fulham emot, men absolut. Jag hoppas mer på Fulham, så att Mitro fixar 19 platsen.
Härligt.
Alla de här spelen kommer givetvis pushas ut via våra och Betssons sociala mediekanaler. Följ oss där, och sen så vet ni att ni hittar allting under godbitar och boostade odds på Betsson.
När vi ändå sitter här alla tre och är törstiga och har pratat så länge som vi har gjort, så ska jag bjuda er på lite Pepsi efter. Och jag är stolt att göra det, för nu sponsrar de UEFA Women Champions League. Det är bra, eller hur?
Underbart.
Mycket bra. Ta en höst Pepsi tillsammans sen. Visst gör vi det?
Det ska vi absolut
Tack
göra.
Tack så mycket.
Kort bara, Jesper, avslutningsvis. Vilka vinner?
City.
Vilka utgör topp fyra?
City, Liverpool, Chelsea, United.
Vilka tre lag åker ur?
West Brom, Fulham och West Ham.
Vem vinner skytteligan?
Sterling.
Oh, fint. Med det sagt då, så ska vi börja runda av. Glöm inte nu att det även är fotboll som snart drar igång även i Spanien och Italien. Så har ni inte skaffat ert C-more-abonnemang, gör det. Jag hoppas också att många av er kommer vara med på söndagkvällarna då, för då ska jag tillsammans med många andra väldigt duktiga rama in den internationella fotbollshelgen. Det ska bli jävligt roligt. Så att Serie A, La Liga och Gugge på Simor från och med nästa vecka. Har vi glömt någonting, Hoffman, tycker du?
Nej, det tycker jag inte. Vi fick med det mesta. Och det är väl bara låten då. It's coming home.
Just det. Just det. Följ Jesper Hoffman på Twitter, lyssna till honom, ha ångest i AIK-podden Testa Stör, och var med från start i Fantasy Premier League om ni inte redan har signat upp era lag. Det är en extremt rolig form att vara med i Premier League-säsongen kring, så att se våra program där också i Fantasy TV.
Ja, men det är det bästa som görs på webb-tv, det ska jag ärligt säga. Så att fortsätt med det ni gör, riktigt bra jobb. Kudos, cred, alltihopa till er gubbar.
Tack till alla som röstade på oss också i Guldskölden. Vi fick se oss slagna av Erik Niva och When We Were Kings. Mm. Åkan också, får vi inte glömma, i den produktionen.
Nej, det var ju röstfisket som till slut... Jag har då fått lite inside information. Vi ledde ju hela tiden. Sen ja. Så kom det något röstfiske och en jävla kristallvinst och så vidare. Så gick han om oss. Men fan, grattis! Ja. Vi är inte bittra.
Nej, det är klart vi inte är bittra.
Skit på er, ni som inte har röstat.
Bäst på sociala medier blev du i alla fall, Thomas.
Ja, kvasipriset.
Hur ska du fira?
Jag vet inte, det var någon som hade tagit screenshots på alla gånger jag skrivit din mamma och sånt där till folk. Jaha, är det så man vinner? Per Andersson skrev, sportchefen på Expressen. Det är egentligen ganska komiskt att du vinner med tanke på hur mycket du rör om här på Expressen-bygget med ditt sätt att tweeta på. Ja. Så att någonting säger väl i alla fall att det är bra att vara lite ärlig även på sociala medier.
Hörrni, fortsätt lyssna på Toto Balotto. Nästa vecka så kommer Adam Pintorp och Kristoffer Svanemar in i studion igen när vi snackar upp Serie A-säsongen respektive La Liga-säsongen. Så att precis som vanligt sätter Toto Balotto tänderna i de stora ligorna inför säsongstart. Vi lyfter på vår hatt än en gång för vår älskade favorit Jesper Oraklet Hoffman. Hoppas ni har haft mycket nöje av det här avsnittet. Vi hörs snart igen. Trevlig helg och njut nu av att Premier League återigen är tillbaka. Ciao Tutti.
Ja, ciao Tutti hit, ciao Tutti dit. Vill du avsluta med en sång? Ska vi bara köra It's Coming Home?
Det var väl precis det Jesper önskade.
Ja, okej. Okay. Ciao Tutti. So sure that England's gonna throw it away, gonna blow.